Det Tim Olato som skal ha foredrag. Han til daglig lektor i Nytestamentet ved Forsamlingsfakultetet i Göteborg og også har en stilling innenfor Lutherstiftelsen der i presteseminar. Og så hører han hjemme fra Finland og også aktiv i bedjarrørelsen i Finland. Vær så god.
Er mikrofonen på? Ja. Ja, mitt ämne är alltså den katolska frälsningsläran och evangeliet om rättfärdiggörelse av tro. Och när jag fick detta uppdrag så uppfattade jag uppdraget på det viset, eller det var Vigilius som direkt sa det till mig, att någonting om den så kallade gemensamma deklarationen, om jag har uppfattat mitt uppdrag rätt. Jag vet inte hur många av er nu överhuvudtaget vet vad den gemensamma deklaration om rättfärdiggörelseläran står för. Men jag ska i all korthet förklara. Det är alltså ett ekumeniskt dokument. Ett ekumeniskt dokument mellan Lutherska världsförbundet och den romersk-katolska kyrkan. Och där försöker alltså lutheraner och katoliker uppnå en gemensam syn på rättfärdiggörelseläran. Det var nämligen just denna lära som åstadkom reformation på 1500-talet. Och om vi vill nu alltså övervinna dessa klyftor som fortfarande finns mellan lutherska kyrkor och mellan den romersk-katolska kyrkan, så måste man på något sätt lösa detta stora problem angående rättfärdiggörelseläran. Alltså, vad är den rätta läran, vad är den bibliska läran när det gäller rättfärdiggörelsen, syndarens rättfärdighet inför Gud? Jag sa det att detta dokument är mellan lutheraner och den romersk-katolska kyrkan. Men egentligen alltså från första början var det inte riktigt så där. Utan det är alltid lite svårt när det gäller den romersk-katolska kyrkan. Det är lite svårt att välja diskussionspartner. Det är också svårt när det gäller olika lutherska kyrkor. Vilken luthersk kyrka representerar lutherdomen, den äkta lutherdomen? Det är en svår fråga. Men också när det gäller den romersk-katolska kyrkan, alltså vilken instans, vilken organisation representerar den romersk-katolska kyrkan i sin helhet? Sist och slutligen är det naturligtvis påve. Men han har inte tid och möjligheter att delta i sådana här diskussioner. Därför har lutheraner diskuterat med en romersk-katolsk instans eller med ett romersk-katolskt råd som i sin helhet heter Påvliga rådet för främjande av kristen enhet. Påvliga rådet för främjande av kristen enhet. Och det var under ledning av kardinal Cassidy som dessa diskussioner utfördes. Men sen när vi tänker på fortsättningen av denna ekumeniska diskussion, där uppstod sen ett stort problem. Lutheraner och detta påvliga råd kom till ett visst resultat. Men efteråt fick vi lutheraner veta att detta påvliga råd ändå inte representerar den officiella romersk-katolska synen på rättfärdiggörelseläran. Och detta dokument som skrevs, det var alltså bara mellan lutheraner och påvliga rådet för främjandet av kristen enhet. Sen alltså när troskongregation Det heter alltså i sin helhet kongregationen för trosläran, congregatio pro doctrina fidei. Och det är den högsta instansen i den romersk-katolska kyrkan, en instans som tar ställning till olika lärofrågor, alltså den högsta instans under påven. Och när detta ekumeniska dokument lästes där, i troskongregation, så sade experter där, och troskongregationen för övrigt lättes då för tiden av kardinal Ratzinger, före detta påve. Det var under hans ledning och de sade nej. Detta dokument inte motsvarar det som vi tänker. Och där har vi redan alltså ett stort problem. Även om det i och för sig är lätt för oss lutheraner att säga, vi vet vem som representerar den romersk-katolska kyrkan, det är påve. Den romersk-katolska kyrkan kan inte säga att det är min kyrka i Finland som representerar hela lutherdomen. Eller din egen kyrka, eller att det är Missouri som representerar lutherdomen. Det finns så många olika kyrkor. Här har vi alltså svårigheten från båda håll. Och nu, alltså sen under historiens och kyrkohistoriens lopp, har det då och då varit svårt att exakt definiera den romersk-katolska diskussionspartnern. Och tyvärr nu, det gick alltså på det viset att påvliga rådet för främjandet av kristen enhet inte var den egentliga romersk-katolska diskussionspartner. Någon gång alltså i kyrkans historia har vi stött på motsvarande problem. Och någon gång har vi också märkt att den romersk-katolska kyrkan med avsikt använder detta knep för att få in mera kompromisser. Alltså man först kompromissar i ett och annat ställe, i en och annan lära. Och sen när man äntligen har kommit till ett slutgiltigt dokument, då kommer den romersk-katolska kyrkans högre instans och säger att nej, vi måste kompromissa ännu mer. Och jag återkommer till saken. Så gick hela diskussionen också denna gång. Troskongregationen sade till kardinal Cassidy, nej, det här är inte bra. Vi måste få mera kompromisser. Och sen har man också tvungit kardinal Cassidy att underskriva troskongregationens beslut, så att kardinal Cassidy sen visste att nej, jag är bara en medlem i den romersk-katolska kyrkan. Jag måste underskriva. Troskongregationen har talat. Jag måste lyda. Okej. Det är sen alltså en kort presentation av detta ekumeniska dokument, alltså hur det kom till. Och särskilt när, ännu en sak, alltså när troskongregationen sen tog avstånd från detta ekumeniska dokument, då kritiserade de särskilt det som Nissen tog upp, denna lutherska syn på den troende, simul justus et peccator, på samma gång syndare och rättfärdig. Den romersk-katolska kyrkan sade nej, det är omöjligt. Så kan det inte vara. Jag återkommer till saken och försöker förklara varför inte. Okej. Sen en annan punkt. Ja, det var alltså på 90-talet. Vi har haft alltså långa diskussioner. Det började egentligen i Malta-dokument på 60-talet. Och sen därefter har man haft alltså längre diskussioner kring rättfärdiggörelseläran Och på 90-talet sen kom vi till denna gemensamma deklaration och det accepterades sen alltså. Eller det slutgiltiga dokumentet skrevs 97 och accepterades just före millennium. Så att det är alltså lite över 10 år gammal. Okej, sen övergår jag till en annan punkt. När det nu gäller innehållet i gemensam deklaration, så brukar vi lutheraner säga att läran om rättfärdiggörelse läran om rättfärdiggörelse är huvudlära, är grundsanning i all kristen lära. Om vi kommer till korta i denna lära, så har vi förlorat inte bara vår lära, utan evigheten. Om vi kommer alltså till korta i läran om rättfärdiggörelsen, så har det följder ända till evigheten. Rättfärdiggörelse lära är grundsanning. Men sen när vi kommer till detta dokument, om vi alltså har läran om rättfärdiggörelse, och det är grundsanning, i detta dokument, gemensam deklaration, talar man inte om rättfärdiggörelseläran som grundsanning, utan man utvidgar perspektivet, förändrar perspektivet lite. Och när det gäller nu teologiska dokument, så kan vi tänka att det här är hårklyveri. Men det här är jätteviktigt. Små teologiska förändringar sen i praktiken får enorma praktiska konsekvenser. Och vad står nu i denna gemensamma deklaration? Inte att läran om rättfärdiggörelse är grundsanning. Inte att vi har uppnått enigheten i denna grundsanning. Utan i detta dokument, där står skrivet och där upprepas flera gånger, vi har uppnått enigheten i grundsanningar i rättfärdiggörelseläran. Tänk efter. Rättfärdiggörelseläran är inte grundsanning, utan det finns grundsanningar i rättfärdiggörelseläran. Och sen påstår man, vi har uppnått enighet när det gäller dessa grundsanningar i rättfärdiggörelseläran. Men själva formuleringen förutsätter och implicerar att rättfärdiggörelselära som sådan är inte mera denna enda grundsanning. Utan där finns alltså flera sanningar, flera grundsanningar. Och sen där finns också mindre sanningar. Och sånt som inte räknas som grundsanning, men är ändå med där i rättfärdiggörelseläran. Och det här är alltså nu en viktig poäng. Om vi nämligen enbart, om vi har uppnått enigheten i grundsanningar i rättfärdiggörelseläran, det innebär att vi inte har uppnått enighet i hela läran. Så att när man alltså i kyrkliga sammanhang ofta säger alltså att nu har katolikerna och lutheraner uppnått enighet i rättfärdiggörelseläran. Det stämmer inte. Inte ens enligt dokumentet självt. Det är inte bara min åsikt. Utan enligt dokumentet har katolikerna och lutheraner inte uppnått enigheten i hela läran, utan man har delat denna enda lära i olika bitar. Delat in denna lära i olika bitar och sen i vissa bitar, i vissa grundsanningar har vi uppnått enigheten, men inte i hela läran. Och när man sen alltså skrev dokumentet, gemensam deklaration, så från första början sade man till och med att läran om rättfärdiggörelsen har en kriteriologisk betydelse. Det innebär att läran om rättfärdiggörelsen är den lära som avgör riktigheten i hela den kristna läran. Alltså, man säger alltså på latin rättfärdiggörelse läran är articulus cadentis et standis ecclesia. Alltså den lära med vilken kyrkan står eller faller. Det var med från första början. Men sen formulerade man dokumentet nytt en gång till och flera gånger. Och denna kriteriologiska betydelse har försvunnit. Och det är inte så underligt, inte så märkligt om vi tänker alltså att hela läran inte mera är grundsanning, den enda grundsanningen. Utan det finns flera grundsanningar plus något annat som inte alls är grundsanning. Då har denna lära inte mer en sådan kriteriologisk betydelse. Okej. Det var den andra punkten. Sen, hur har man skrivit detta dokument? Ja, alltså varje punkt där i detta dokument innehåller egentligen tre olika delar. Först säger man någonting, något gemensamt. Först skriver man alltså den gemensamma synen på dessa grundsanningar i rättfärdiggörelseläran. Det som både lutheraner och katoliker kan säga tillsammans. Det är alltså först. Sen för det andra kommer lutherska särbetoningar. Där lutheraner tillägger någonting som enligt deras sätt att se är viktigt. Och sen för det tredje, på ett motsvarande sätt, då kommer katoliker och deras särbetoningar och de tillägger det som enligt deras sätt att se är viktigt. Så har vi alltså en gemensam basis och därtill lutherska särbetoningar och katolska särbetoningar. Och när man skrev dokumentet så hände sig att småningom ville både lutheraner och katoliker säga mer om dessa särbetoningar. Lutheraner ville skärpa sina särbetoningar, katolikerna lika så. Men man egentligen inte omformulerade denna gemensamma bas. Inte så mycket, utan dessa särbetoningar formulerade man om. Och de blev ofta ännu bättre. Lutherska särbetoningar blev ännu mer lutherska. Katolska särbetoningar blev ännu mer katolska. Och båda parter var i och för sig nöjda. Och man talar om en lång process när vi talar om denna gemensamma deklaration. Och särskilt i Tyskland, där har vi en stad, Würzburg. Där har man alltså omformulerat dokumentet två gånger. Man brukar tala om Würzburg 1 och Würzburg 2. Det var alltså vid två tillfällen man tillade ett och annat. Och sen slutsatsen som man drar från allt det här, det är att lärofördömanden från 1500-talet, alltså då har Luther och lutherska fäder fördömt den romersk-katolska läran om rättfärdiggörelsen. Och den romersk-katolska kyrkan har fördömt läran och också lutheraner, alltså också mänsor. Och dessa lärofördömanden är fortfarande giltiga. Men detta dokument, gemensam deklaration, försöker nu säga att lärofördömanden från 1500-talet, så vitt de berör läran om rättfärdiggörelsen, de inte mera är giltiga om och endast om vi håller oss till detta dokument, till detta uttryck som vi har i gemensam deklaration. Nå, om vi nu tänker hur allt har gått till, så problemet är att när dessa särbetoningar omformulerades och lutherska särbetoningar blev mera lutherska och katolska särbetoningar blev mer katolska, då har vi alltså i själva verket detta problem, att vi har lutherska särbetoningar som verkligen fördöms av Tridentinums kyrkomöte från 1500-talet. Och sen har vi romersk-katolska särbetoningar som verkligen fördöms i våra bekännelseskrifter. Jag återkommer till dessa. Men nu har vi alltså ett dokument där vi först har denna gemensamma deklaration. Sen lutherska katolska särbetoningar, och med tiden drevs dessa har dessa särbetoningar drivits mer och mer isär från varandra. Och när vi nu läser sista dokument, så har vi alltså särbetoningar som fördöms av respektive bekännelseskrifter, lutherska och romersk-katolska. Och då uppstår naturligtvis fråga, är det sant att vi har uppnått en gemensam deklaration? Eller är det nu alltså bara så att man var tvungen att hålla sig till denna gemensamma basis och egentligen märkte inte mer att när man omformulerade dessa särbetoningar, så blev dessa särbetoningar så bra att båda parter, deras bekännelseskrifter eller kyrkomöte, fördömer dem. Var är sen alltså grunden för denna gemensamma bas? Och det märkte sen, som sagt, troskongregationen, alltså denna romersk-katolska instans. När alltså man väntade tills lutherska världsförbundet hade accepterat detta dokument. Och när lutherska världsförbundet sade ja till detta dokument och accepterade gemensam deklaration, först därefter kom troskongregations utlåtande. De väntade tills man har accepterat gemensam deklaration i lutherska världsförbundet. Sen sade troskongregationen nej. Detta dokument är inte det som vi tänker i den romersk-katolska kyrkan. Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet under kardinal Cassidy, de har gjort ett bra arbete, men inte helt och hållet gett uttryck för den romerskatolska läran. Och särskilt måste vi ta bort alla lutherska särbetoningar som angår simul justus et peccator, denna tanke på samma gång, rättfärdig och syndare. Och det var sen alltså en katastrof. Det var alltså en chock för lutherska världsförbundet. Vi har accepterat dokumentet, men den andra parten vill inte. Och därför var man tvungen sen att börja diskussioner om igen. Och man har sen alltså tillagt ett tilläggsdokument till det ursprungliga dokumentet. Så att vi har alltså det ursprungliga dokumentet och ett tilläggsdokument där man försöker förklara hur vi har kommit till en sådan här återvändsgränd. Hur har vi hamnat i en sådan här situation? Och i detta tilläggsdokument sen får den katolska parten åter lite mer. Alltså man kompromissar ännu mer. Och det är ganska typiskt för sådana ekumeniska diskussioner när vi läser kyrkohistorien. Det var inte första gången detta sätte. Sen man måste här också ta upp en liten detalj som ändå är mycket viktig. Nämligen, vi har redan talat om hur rättfärdiggörelseläran som grundsanning har en kriteriologisk betydelse inom lutherdomen. Kriteriologisk. Alltså det här att som sagt alltså att rättfärdiggörelseläran, skillnad mellan lag och evangelium. Om vi missförstår denna lära, så missförstår vi allt. Och all kristen lära ska stå i samklang med rättfärdiggörelseläran. Det är grundsanning. Det är vår frälsningslära. Det är det viktigaste som vi har. Vi hade alltså denna kriteriologiska betydelse, men den raderades sen efteråt. Och i anknytning till detta så talade man från första början i gemensam deklaration om den enhet som råder idag mellan katoliker och lutheraner. Men sen var man så tillvida så pass ärlig att när man alltså skrev detta dokument på samma gång utgav den romersk-katolska kyrkan sin kateses. Och man märkte att där finns alla gamla läror. Aflat, särskilt, gärningarnas förtjänstfulla karaktär. Allt är med, ingen förändring. Då var man tvungen att ta bort det här att den undervisning och den enighet som råder idag. Och man omformulerade detta uttryck och började tala om den enhet som framlagts i denna deklaration. Och när man omformulerade denna sak på det här viset, som framlagts i denna deklaration, det är en omformulering som har långtgående konsekvenser. Nämligen faran är att detta dokument, gemensam deklaration, med en sådan omformulering, att dokumentet möjligen, eller åtminstone hotar att bli, ett dokument som visar hur du ska tolka lutherska bekännelseskrifter. Hur du måste läsa din lutherska bekännelse för att inte hamna under den romersk-katolska kyrkans dom, lärofördömmande. Och om vi alltså har en sådan här formulering, så kan det hända att lutherska kyrkor åker fast. De måste hela tiden säga, ja, vi har våra lutherska bekännelse, men vi måste läsa dessa ställen utifrån detta dokument. Vi måste tolka om det som lutherska fäder har skrivit, det som Luther har menat, utifrån detta dokument. Därför att bara detta dokument gäller om vi vill hålla oss till denna enhet. Okej. Sen alltså vill jag dela ut nu en kopia. Det är alltså en tvåsidig kopia, kan vi låta dessa cirkulera. Tvåsidig kopia. Det finns alltså vissa citat ur lutherska bekännelseskrifter. Sen det finns vissa andra citat som är hämtade alltså från det gemensamma dokumentet. Nu när det gäller sen alltså den katolska rättfärdiggörelseläran, så kan vi säga alltså att det som är utmärkande för den romersk-katolska rättfärdiggörelseläran är att allt går via mänsan. Allt betraktas utifrån mänsans förändring, utifrån de verkningar som Guds nåd har i mänsan. Det är alltså ytterst viktigt att komma ihåg att den romersk-katolska kyrkan alltid har haft en jättestor förståelse för Guds nåd. Det är inget nytt. Vi har alltså i den katolska kyrkan, vi har mycket sånt som talar om Guds nåd. Man kan till exempel tala om den rättfärdiggörande nåden, om den helgande nåden, om den frälsande nåden, om den hjälpande nåden eller om den inneboende nåden. Det finns alltså hur många nåde kvalifikationer som helst. Olika nådeaspekter hela tiden. Det är inget nytt att den romersk-katolska kyrkan betonar Guds nåd. Och man kan också betona att allt är av Guds nåd alena. Och tanken är följande. Det är det här att ingen människa kan förtjäna Guds nåd. Det kan du inte. Och nu talar jag utifrån den romersk-katolska läran. Du kan inte förtjäna Guds nåd. Det är hans fria gåva. Från början, det är han som tar initiativet. Absolut. Men sen när du får Guds nåd, av hans nåd, så ska du se att Guds nåd åstadkommer någonting hos dig. Så att Guds nåd börjar verka hos dig. Och för att Guds nåd kan verka hos dig, måste du samverka med Guds nåd. Och sen rättfärdiggörelse är egentligen inte en punkt. Att man kan säga att nu är du rättfärdig tack vare Guds nåd. Tack vare Jesu Kristi blod. Genom tro är du rättfärdig. Utan rättfärdiggörelse blir en process inom den romersk-katolska kyrkan. Och i denna process står mänsan i centrum. Det som Guds nåd verkar i henne. Därför kan vi tala om den romersk-katolska rättfärdiggörelseläran, att det är alltså en rättfärdiggörelselära där människan står i centrum, alltså denna antropologiska tolkning av rättfärdiggörelseläran. Antropologi betyder alltså läran om människa. Denna antropologiska tolkning av rättfärdiggörelseläran, någonting måste se hos dig, inom dig, och sen när processen är färdig, sen har du blivit frälst. Och man kan säga, du har blivit frälst av Guds nåd, men bara förutsatt att du har samverkat med Guds nåd. Och om du misslyckas, det finns inga större bekymmer för dig, därför att sen har vi ändå särselden som renar dig. Så att det är inga större bekymmer, några hundra år där, och du blir ren. Och sen är du färdig till himmelen. Däremot, när vi talar om den lutherska och den bibliska frälsningssynen, när vi talar om Guds nåd i Bibeln, där har Guds nåd en bestämd adress. Var finner du Guds nåd? Adressen heter Golgata. Korset. Kristi blod. Hans sår. Om du vill bli rättfärdig, gå dit. Gå in i Kristi sår. Han säger på korset, det är fullbordat. Vilket? Din frälsning, din rättfärdighet. Det är fullbordat. Därför är rättfärdiggörelse inte mer en process, utan det är tack vare Kristi frälsningsgärning på Golgata. Det är färdigt. Du är rättfärdig. Inte först efter en lång process, utan här och nu när du tror på evangeliet. När du tar emot Kristi frälsningsgärning på Golgata. I hans blod är du rättfärdig. Och nu alltså, om vi läser det gemensamma dokumentet utifrån det här, så kommer vi att märka att egentligen allt det som står skrivet i gemensam deklaration kan tolkas så att denna gamla romersk-katolska frälsningssyn blir gällande. Man talar visserligen mycket om Guds nåd. Man säger att Kristi korsdöd är mycket central tanke i Bibeln. Och det är nödvändigt för oss alla. Och man kan tala hur tro är viktig. Men sen hela tiden bara om tro. Om du visar att din tro sammankopplas med gärningar. Bara om denna Kristi frälsnings blod åstadkommer en positiv utveckling. En helgelseprocess hos dig. Bara då är allt bra. Okej. Och nu om vi alltså läser. Nu läser jag alltså det som vi gemensamt, enligt gemensam deklaration, bekänner. Ni har ännu inte detta stycke. Men alltså, lyssna. Vi bekänner gemensamt att människan för sin frälsning helt och hållet är beroende av Guds räddande nåd. Den frihet som kännetecknar människan i relation till människor och ting i världen är inte en frihet när det gäller frälsningen. Det betyder att hon som syndare står under Guds dom och är oförmögen att själv vända sig till Gud för att söka räddning eller att förtjäna sin rättfärdiggörelse inför Gud. Eller med egen kraft nå fram till sin frälsning. Rättfärdiggörelsen ser genom nåd alena. Det här var det gemensamma bekännelse. Men sen när vi tänker på det som vi har sen i notapparaten. Och jag kollade nu alltså, Svenska kyrkan har detta dokument på sin webbsida. Men av någon anledning har de inte tagit med notapparaten. Men notapparaten ingår i själva dokumentet och är en del av detta dokument. Och om du nu läser det första citat som jag har där på papper, alltså, och det är nu alltså den sida där du inte ser min egen handstil. Alltså det är bara citat ur gemensam deklaration. Där står skrivet i, alltså i en not. Man har nästan intrycket att man döljer det här i notapparaten. Endast när den lutherska läran framställer relationen mellan Gud och hans mänskliga skapelse i rättfärdiggörelsen med en sådan betoning på den gudomliga monarkismen, ensamhandlande, alltså det är bara Gud som rättfärdiggör och det, Guds nåd inte alls förutsätter vår samverkan. Sen fortsätter jag. Eller på Kristus som den enda verksamme, alltså bara Kristus är vår rättfärdighet. Om vi lär så att det frivilliga mottagandet av Guds nåd, som i sig självt är en Guds gåva, inte spelar någon viktig roll för rättfärdiggörelsen, anger de tridentiska kanones 4, 5, 6 och 9, alltså den romersk-katolska kyrkans kyrkomöte i Tridentinum, fortfarande en beaktansvärd skillnad med avseende på rättfärdiggörelsen. Alltså fortfarande en beaktansvärd skillnad om du tror att du bara för Kristi skull, att han är den enda verksamme i din rättfärdiggörelse, i din frälsning. Om du tror så är du förbannad enligt Tridentino. Inte bara din lära är förbannad, utan du själv. Och här ser vi nu alltså att själva dokumentet visar att frälsningen av Guds nåd inte utesluter den mänskliga samverkan. Tvärtom, din medverkan ingår i dokumentets text. Du måste samverka, annars blir du förbannad av den romersk-katolska kyrkan. Okej, sen övergår vi till detta andra citat på papper. Och det handlar om begär. Begärelse, på latin concupiscentia. Det är en jätteviktig poäng. Varför? Jo, därför att om du har begär i ditt hjärta, och om ditt begär är synd, om det är något sånt som Gud tycker att det är inte bra, det är inte okej, det är fel att ditt hjärta är fullt av olika slags begär, det innebär att då blir du inte bättre. Guds nåd som han har gett av sin nåd till dig, det har inte åstadkommit hos dig en sådan utveckling, en sådan process som leder till bättre, bättre, bättre resultat tills du är rättfärdig. Och om inte här på jorden, sen i särskilden. Om vi har alltså begär i vårt innersta, och det har jag, alla slags begär. Och nu är det alltså inte bara fråga om sexuella begär, utan i Romarbrevets 7 kapitel, alla slags begär. Hat, bitterhet, hödmod, mod, avundsjuk. Allt sånt. Är det främmande saker för dig? Om det här är synd, så åker du fast. Så kan du inte gå vidare i frälsningsprocessen. Och det är orsaken till varför den romersk-katolska kyrkan måste bortförklara begär. Eller inte begär som sådant, utan dess syndighet. Man alltså utgår från att vi har begär, men sen omformulerar man det här på det viset att Tridentinum säger att, och jag har också sagt att det här är alltså liksom en kyrklig paradox, eller alltså en sån gåta, att vad är det som kommer av från synd och leder till synd, men inte är synd i egentlig mening. Tänk på det. Vad är det som kommer från synden, leder till synd, men är inte synd i egentlig mening? Det är begär, concupiscentia, enligt den romersk-katolska kyrkan. Därför att på det här viset kan vi bortförklara begärs syndighet. Man kan säga alltså att visserligen har du alla slags begär i ditt innersta. Men när du är en kristen man, en kristen kvinna, det är inte fråga om synd i egentlig mening. Och sen tillägger man ju därför att begär inte skiljer dig från Gud. Men så tänker vi också ju för sig. Naturligtvis skiljer synden, begär inte oss från Gud när vi tror på Jesus. Det säger Paulus att ingen kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus i slutet av Romarbrevets 8 kapitel. Men det är en annan sak att säga det här, att synd inte skiljer dig från Gud. Det är en annan sak. Och sen det är en helt annan sak att säga att begär i och för sig är inte synd i egentlig mening. Och nu om du läser det andra citatet. Katolikerna ser det så att den Jesu Kristi nåd som sänks i dopet tar bort allt som verkligen är synd och värt en fällande dom. Men att dock en från synden kommande och till synd drivande begärelse, på latin concupiscentia, förblir i mänsan. I den mån som enligt katolsk övertygelse ett personalt element hör med till mänsklig synd. Och detta här saknas, ser inte denna Gud motsatta begärelse som synd i egentlig mening. Därmed förnekar det inte att denna begärelse inte motsvarar Guds ursprungliga plan med mänsan och inte heller att den objektivt sett står i motsats till Gud och förblir föremål för en livslång kamp. I tacksamhet för frälsningen genom Kristus understryker de att denna Gud motsatta begärelse inte förtjänar den eviga dödens straff och inte skiljer den rättfärdiggjorde från Gud. Sen alltså följer typiska romersk-katolska tillägg som kommer ganska nära det som vi tänker. Men alltså här har vi ett stycke i gemensam deklaration som är direkt hämtat ur Tridentinums kanones. Det här är alltså ett direkt citat, det här att begär kommer från synd, leder till synd, men är inte synd i egentlig mening. Det är Tridentinums lära. Det är ett direkt citat. Och vi kan säga alltså att det här handlar det inte mer om syndarens rättfärdiggörelse, utan syndens rättfärdiggörelse. Begär rättfärdiggörs, inte syndaren. Okej, angående goda gärningar, så det tredje citatet där visar att goda gärningar fortfarande enligt den katolska kyrkan har en förtjänstfull karaktär. Och det säger också den romersk-katolska kyrkans kateses helt tydligt. Och nu är alltså ett citat ur gemensam deklaration. Enligt katolsk uppfattning bidrar de goda gärningar som är fyllda av nåd och den helige andes handlande. Det är en korrekt översättning. Så till en tillväxt i nåd, att den av Gud mottagna rättfärdigheten bevaras och gemenskapen med Kristus fördjupas. När katolikerna håller fast vid de goda gärningarnas förtjänstfulla karaktär, vill de därmed säga att dessa gärningar enligt det bibliska vittnesbördet har ett löfte om en lön i himmelen. De vill visa på människans ansvar för sitt handlande, men därmed inte bestrida de goda gärningarnas karaktär av gåvor och ännu mindre förneka att själva rättfärdiggörelsen alltid förblir en oförtjänt gåva av nåd. Alltså, hur håller man allt det här ihop? En oförtjänt gåva av nåd, jo därför att du fick Guds nåd från första början av nåd. Du fick Guds nåd av nåd. Gud tog initiativet. Han har gett dig nåd. Och därför är alltså allt det här Guds en oförtjänt gåva av nåd. Men på samma gång håller man sig till goda gärningars förtjänstfulla karaktär, därför att du måste samverka åter. Och när du samverkar så blir det bra. Så gör du framsteg i din frälsningsprocess och sen blir du frälst av nåd. Nu om du alltså vänder bladet, då ser du där alltså vissa citat ur våra bekännelseskrifter. CA betyder alltså Confessio Augustana, det är den augsburgska bekännelsen. Sen har vi alltså Concordieformen som har alltså en kort förklaring och sen en längre förklaring. Och det är sen alltså följande citat som är hämtade ur denna skrift. Och till sist den augsburgska bekännelsens apologi, alltså att man försvarar den ursprungliga augsburgska bekännelsen. Och om du nu läser alltså om arvsynden och det som man skriver om denna synd och det som sen finns med i andra citatet också, du märker alltså att lutherska bekännelseskrifter definierar synd som synd och också tillägger att just begär är synd just i egentlig mening. Andra citatet, det är alltså lite gammaldags svenska, alltså svenska bekännelseskrifter. Likaledes att de onda lustarna, alltså vi fördömer en sådan lära, att de onda lustarna icke skulle vara synd utan vår naturs medskapade väsentliga egenskaper, eller att den förutnämnda bristen eller skadan icke skulle vara verklig synd. För varskull den människa som icke är i Kristus ovillkorligen är ett fredens barn. Och sen likaledes att den syndiga onda lusten icke vore synd utan conditiones, det vill säga naturens medskapade väsentliga egenskaper. Det här alltså fördöms i våra lutherska bekännelseskrifter. Och ändå finska kyrka, svenska kyrka har accepterat denna gemensamma deklaration. Sen om du ser dessa två andra citat ur bekännelseskrifter. Alltså jag läste angående de goda gärningarnas förtjänstfulla karaktär. Att det står här alltså i gemensam deklaration, det var detta tredje citat. Att goda gärningar alltså medverkar, ett citat, till en tillväxt i nåd, att den av Gud mottagna rättfärdigheten bevaras och gemenskapen med Kristus fördjupas. Och sen om du läser citatet i våra bekännelseskrifter, då det sålunda av Guds ord klart framgår att tron är det enda egentliga och enda medel varigenom rättfärdigheten och saligheten icke blott mottagas utan även av Gud bevaras, har man allt skäl att förkasta vad som i tridentinska mötets beslut och annorstädes i samma mening hävdats. Här har vi alltså en direkt dom över en sådan lära som ingår i gemensam deklaration. Gemensam deklaration alltså menar att goda gärningar hjälper dig att din rättfärdighet bevaras. Om du vill alltså bli säker på att du blir frälst, så måste du rikta ditt intresse till dina gärningar och inte enbart till tron som sen alstrar särlek. Men det är inte mer alltså en del av rättfärdiggörelse utan en del av helgelse. Det är en viktig skillnad. Och sen det sista citatet ur apologi. Det säger egentligen alltså samma sak. Därefter kommer gärningarna, medan de är och Gud behagliga för trons skull, att förtjäna andra lekamliga och andliga belöningar. Ty det kommer att finnas olika grader av de heligas härlighet. Så att det finns alltså en sådan belöning. Men inte så att vår rättfärdiggörelse kompletteras eller bevaras med hjälp av gärningarna. Sen ännu en sak angående dessa synergistiska tendenser. Sen har jag någonting annat tillägga ännu. Men alltså, när vi läser gemensam deklaration så är det hela tiden alltså helgelse som blir en del av rättfärdiggörelseprocess. Kristi död och uppståndelse har enligt den katolska uppfattningen inte åstadkommit någon fullkomlig rättfärdighet, utan snarare bara skapat möjligheten till rättfärdiggörelsen som ser först i och genom särlek, goda gärningar. Och när du läser gemensam deklaration, lägg märke till en skillnad. Nu är vi alltså inne i djupa teologiska diskussioner. Det här är inte hårklyveri, utan det här är teologi. Frälsningsgärning, det är det som vi talar om när vi talar om Kristi frälsningsgärning på korset på Golgata. Det är hans gärning och det är till vår frälsning vi blir frälsta tack vare honom. Det är vår frälsningsgärning, Kristus alena. Golgata. Däremot, och detta uttryck finns inte med i gemensam deklaration. Man talar om frälsningshandlande. Och det tyska originalet, det är alltså inte engelska som är originalet, utan tyska. Och sen jag tror det italienska var det andra språket, eller latin. Italienska var det. Där talar man heilshandeln, frälsningshandlande. Och det tolkas hela tiden av katolikerna så, att det är alltså ett frälsningshandlande som fortgår. Det är alltså inte en frälsningsgärning, punkt och slut, tack vare Kristus, det som han har gjort. Utan det är fråga om ett frälsningshandlande, visserligen allt börjar där på Golgata. Men då är det alltså liksom att då är det Gud som sparkar bollen. Nu ska ni spela sen matchen till slut. Det är ni som ska spela matchen. Jag sparkar bollen och spelet börjar. Och frälsningshandlande innebär att det är hela tiden en pågående process. Och där ska du medverka. Och när man sen alltså talar om tro, och till och med om tro alena, då tillägger man alltid någonting om förnyelse. Någonting om tro som inte bara är verksam genom kärlek, utan som kärlek. Det här är också teologi. Alltså inte bara verksam genom kärlek, utan tro är verksam som kärlek. Så att tro och kärlek går in ut i varandra. Du kan inte bli frälst genom tro om din tro saknar goda gärningar också. Och vi också alltså erkänner att vi blir frälsta genom en levande tro. Och en levande tro med nödvändighet alstrar goda gärningar, leder till goda gärningar, åstadkommer goda gärningar, förverkligar det som är Gud till ära. Men sen tillägger vi allt det här inte ingår i rättfärdiggörelse, utan det ingår i helgelse. Alltså, vi säger egentligen åter alltså samma sak som katoliker, men det finns en ytterst viktig skillnad. Vi gör en skillnad mellan rättfärdiggörelse och helgelse. Katoliker sammanfogar allt i en enda frälsningsprocess. Därför kan du aldrig vara säker på din frälsning. Du vet inte. Och gemensam deklaration alltså blandar ihop ständig rättfärdiggörelse och helgelse. Okej, tiden går. Men alltså, sen alltså, denna synergistiska tendens dyker upp sen i ovissheten om saligheten, i läran om särskilden, i föreställningen om de heligas extra goda gärningar eller förtjänster, klostersystemet och sådana saker som egentligen inte behandlas i gemensam deklaration. Man diskuterar vissheten om saligheten kort i kapitel 4-6, men annars tar man inte upp dessa frågor. Och som sagt alltså, när man accepterade gemensam deklaration, på samma gång, ungefär på samma gång, hade den romersk-katolska kyrkans kateses accepterats. Och där presenteras den romersk-katolska kyrkans speciella läror på ett traditionellt sätt, vilket strider mot den lutherska bekännelsen och mot det bibliska budskapet. Och sen även avlat presenteras i katesesen och senare också offentligen utropades med anledning av millenniumfest. Alltså egentligen det är ganska märkligt att reformation på 1500-talet ledde sitt ursprung från detta missbruk av avlat. Och överhuvudtaget ledde sitt ursprung från hela diskussionen kring avlat. Och sen när man sist och slutligen accepterade gemensam deklaration, så kom den romersk-katolska kyrkan efter en lång, lång paus, kom och utropade avlat, millenniumsavlat. Är det bara slump eller på något sätt? Jag tycker det är nästan lite ironiskt att vi säger att nu är 1500-talets diskussion slutförd. Ingen anledning mer till dogmatiska strider. Och när man säger det här kommer den romersk-katolska kyrkan med nya avlatsbrev. Sen till det här simul justus et peccator, alltså på samma gång rättfärdig och syndare, det som Nissen så bra tog upp. Alltså, det är en omöjlig lära för det katolska systemet. Och troskongregationen märkte det. Jag måste säga att där finns goda teologer. Alltså åtminstone de kan sin dogmatik. Och särskilt alltså kardinal Ratzinger alltså, som sen blev påve. Det var särskilt han som ledde troskongregations arbete. Och han märkte att nej, det här passar inte ihop med vår lära. Därför att om du är på samma gång rättfärdig och syndare, det innebär att frälsningsprocessen inte går framåt. Du stannar. Du är en lika stor syndare som förut. Ditt kött blir inte bättre. Du är det som du är enligt köttet. Men sen har du allt i Kristus. Du blir frälst tack vare hans nåd. Men det här passar inte ihop med den romerska synen. Och just därför att processen måste gå framåt och du måste bli bättre och bättre. Och det var alltså, sen alltså här som gemensam deklaration kritiserades. Och den romersk-katolska kyrka sa det alltså att vi kan inte acceptera det här. Det här är inte vår bekännelse. Och när man nu alltså talar om ett ekumeniskt genombrott, så måste vi alltså hålla i minnet detta ekumeniska genombrott aldrig accepterades av den romersk-katolska kyrkan som sådant, utan man var tvungen att tillägga appendix, ett annat dokument där man sen åter försöker förklara och förklara. Och till sist, Lutherska världsförbundet ville representera världens lutherdom. Och det var som sagt i första början i mitt föredrag, det var som sagt problematiskt. Därför att det finns så många olika lutherska kyrkor. Vem kan representera lutherdomen? Påven kan representera den romersk-katolska kyrkan, men som sagt, han orkar inte med alla dessa ekumeniska diskussioner, och jag förstår det väl. Men hur tänkte Lutherska världsförbundet? Jo, de skickade dokumentet till varje luthersk kyrka, eller åtminstone de flesta, till sina medlemskyrkor i Lutherska världsförbundet. Och frågade om ni kan acceptera det här. Och största delen av lutherska kyrkor sade ja. Det fanns några undantag, men nästan alla sade ja. Och det var det ursprungliga dokumentet som skickades. Och som sen också accepterades av Lutherska världsförbundet. Men som sagt, detta dokument accepterades inte av den romersk-katolska kyrkan. Det var slut. Sen har Lutherska världsförbundet silt för sig börjat diskutera med den romersk-katolska kyrkan, och de har skrivit ett nytt dokument, appendix. Och sen sa det Lutherska världsförbundet, ja, nu är vi åter eniga, nu accepterar vi det här. Och sen har man underskrivit det här just, det var kanske 99 eller så, och det var en fin fest och så vidare. Men alltså en juridisk fråga. Hur i all världen gjorde man på det här viset? Vilken mandat hade Lutherska världsförbundet att göra så här? Därför att lutherska kyrkor hade accepterat det ursprungliga dokumentet. Ingen luthersk kyrka i hela världen har accepterat det slutgiltiga dokumentet. Det är bara Lutherska världsförbundet. Och om man alltså nu menar att ja, svenska kyrkan, ja, finska kyrkan, vi har ju accepterat gemensam deklaration. Vi har ju accepterat detta dokument, vi är eniga med den romersk-katolska kyrkan. Nej. Alltså, jag tycker nästan att det här är, alltså, att det är fråga om en kyrklig bluff. Man har accepterat det ursprungliga dokumentet. Lutherska världsförbundet har accepterat det ursprungliga dokumentet. Men det slutgiltiga dokumentet accepterades bara av Lutherska världsförbundet. Det finns ingen luthersk kyrka i hela världen som har accepterat det slutgiltiga dokumentet, så vitt jag vet. Och om man nu talar om ett ekumeniskt genombrott, måste vi alltså helt enkelt fråga, på vilka grunder kan vi påstå något sånt? Hur i all världen kan vi dra en sådan slutsats? Den romersk-katolska kyrkan avvisade gemensam deklaration sådan som den stod, sådan som den var. Okej, nu har jag talat ganska för länge. Vi har lite tid kvar för diskussion, men jag hoppas att ni har kunnat följa ungefär och hänga med. Det här var alltså ett teologiskt föredrag. Jag hoppas att ni inte tycker att det här var hård klyveri. Teologi är sådan. Att vi har sådana detaljrika diskussioner. Men det var en stor glädje att få fortsätta efter Nissens bibelstudium. Därför att där hade vi alltså sen praktiska slutsatser när det gäller sen alltså vårt andliga liv.